Välkommen till första avsnittet av JP-podden för den här säsongen. Den här gången så har jag med mig en kollega från Uppsala, Malin. Hejsan.
Hej.
Hej. Idag så har vi samlats kring ett gemensamt intresse. Vi har nämligen suttit fastklistrade vid en särskild serie. För den som undrar så är det Making a Murderer som har gått på Netflix. Och det är inte en vanlig serie, det är en dokumentärserie som behandlar ett väldigt uppmärksammat fall i Wisconsin i USA. Och Malin ska berätta lite om den här för att det är sjukt spännande.
Ja, men precis. Making a Murderer handlar ju då om en kille eller en man i USA som 1985 blev arresterad och dömd för våldtäkt. Och då liksom hade ett alibi att han inte hade varit där, men det spelade ingen roll. Så han blev dömd och sen 18 år senare så kom DNA-bevis som vittnade om att det inte var han som hade gjort det, utan en annan person. Och då var det också diskussioner där kring hur poliskåren och sheriffdepartementen och så jobbade. Och de fick mycket kritik för det. Men han blev då frikänd efter 18 år. Och sen, bara några år senare, så blev han åtalad och dömd för ett mord på en kvinna. En 25-årig tjej som hette Teresa Hallback, som jobbade som fotograf. Han blev dömd, och det är väl lite där serien tar sin början. Kring den här övergången från frikännandet och sen domen som följde på honom och hans brorson. Så det är lite där vi är i handlingsmässigt, utan att spoila alldeles för mycket. Det kommer ju innehålla mycket spoilers nu, det här avsnittet. Det kan vara bra att säga i början. Så
precis, spoilervarning. Alla som inte har sett den här serien, den börjar med det här som Malin precis berättade. Så att, men det som kommer nu framöver, det kommer att spoila. Så om ni inte har sett den, se den. Lyssna på avsnittet sen, to be continued. Liksom.
Ja, precis. Det är väl där vi är nu.
Exakt, och det finns ju något som är ganska intressant i det här fallet. Och det är ju hur starkt media påverkar det här fallet. För att det är ett väldigt uppmärksammat mål och omgivningen är väldigt involverad i det här, och särskilt eftersom att den här familjen då som huvudkaraktären i det här fallet behandlar hör till en familj som har varit ganska utstött ur det samhället de har befunnit sig i under ganska lång tid. De har ett särskilt rykte av att vara bråkiga och att inte riktigt vara en del av samhället. Det här förstärks sen när den personen som är brottsoffer i det här fallet hör till en familj som i det här samhället anses vara en väldigt framstående familj och en väldigt viktig familj för samhället som bidrar mycket till samhället. Så som det syns och märks mycket i målet, det är att i början så pratar man om honom som en, vad ska man säga, han är liksom en bråkstake i medias ögon när han blir dömd för det första målet. Men sen när han har blivit friad, då blir han ju på något sätt en symbol för alla som har blivit orättvist dömda i hela USA. Han får posera med guvernören och han blir en person som organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter vill ha som sin frontperson.
Precis.
Och det är också någonting som präglar målet den första tiden. För att den första tiden så har han faktiskt media på sin sida. De stödjer honom i det här målet och de tycker att det verkar väldigt konstigt att han har blivit återigen inblandad i ett mål som återigen tillsammans med samma polismyndighet som hade drivit det här målet och undersökningen mot honom.
Det är rätt svårt att säga att han har ju blivit dömd för brott innan det här, när han blev dömd för sitt, vad säger man, wrongly convicted. Han är blivit dömd för vissa bråkstakeri-grejer och han har suttit i fängelse förut. Men kan jag också tåla att säga att hela familjen och hela hans släkt, det är väldigt infekterat också med just de här polismyndigheterna. Och att det pratas mycket om det i början, att det är liksom hat i familjen som man utnyttjar för att kunna liksom sätta dit honom. Och då utnyttjar man liksom att en släkting är, och är aktiva i polismyndigheten och att det blir lite korrupt så och lite infekterat. Det är också väldigt intressant just i början.
Men det finns två poliser i det här fallet som är framträdande, och det är då två av de personer som har blivit förhörda och som har blivit utfrågade efter att huvudkaraktären i den här serien har blivit felaktigt dömd för våldtäkt och suttit i fängelse i 18 år. I det här andra fallet så är det lite intressant, för det är nämligen så att det föreligger en jävsituation eftersom att det föreligger en undersökning mot den här polismyndigheten. Och därför så beslutas det att den här polismyndigheten inte får vara inblandad i utredningen mot Stephen Avery. Då. Och det låter ju rimligt. Och så borde det vara. Men det som man märker i det här fallet, att gång på gång så fortsätter Manny Walk på olika sätt att så att säga erbjuda sin hjälp till den polismyndighet som tagit över fallet. Och erbjuder sin hjälp på så sätt att Manny Walk är inblandade i nästan alla upptäckter av bevis mot Stephen Avery. Nu är det så att det är så det framställs i serien. Men just i serien så är de inblandade i varenda upptäckt av bevis. Vilket också var en fråga när man kom till huvudförhandling. För där var det ganska oförstående för försvaret varför Manorok County var inblandad i den här utredningen trots att de inte skulle vara det. Och varför de hade haft tillgång till viss information långt innan det blev allmänt känt. Det finns ganska många olika knutar som liksom aldrig blir förklarade i det här fallet. Och lösningen som har presenterats, nämligen att han har förklarats skyldig och att hans brorson också förklarades skyldig. Det finns en särskild liksom, intressant sak där med hans brorson också. Han heter Brandon Dassey, eller hur?
Ja, precis. Och det var han som trädde fram frivilligt mitt i liksom pågående processen och sa att jag också varit delaktig i det här mordet på olika sätt. Var han 16 vid tillfället, tror jag. Så han var väldigt ung och hade en IQ på under 70. Så när han trädde fram där så blev det två parallella rättegångar ungefär, kan man säga.
Mm, ja, och de här, det finns väldigt mycket. Om man ser den här scenen, då sitter man nästan och river sitt hår när man kollar på det. För att man får se olika utfrågningar, olika förhör med den 16-åriga Brandon Dassey. Och man märker hur osäker han är. Man märker hur lite han förstår av situationen. För att det är nämligen så att poliserna använder sig av en förhörsteknik som heter read-teknik. Det är en metod för utfrågning för att försöka få fram erkännanden. Och den här gör att han känner sig hotad, tror jag, och hittar på olika berättelser. Det som är intressant är det här att han hittar på väldigt många olika berättelser.
Precis, de stämmer liksom inte överens med varandra hela tiden.
Och trots att han hittar på väldigt många olika berättelser så väljer åklagarsidan att ändå föra fram en av dem som bevis. Och det som är ganska anmärkningsvärt är att de använder sig bland annat av en teckning som de själva bett honom att rita som bevis för att han faktiskt har genomfört en våldtäkt och ett mord. Och något som man märker i serien är att det är väldigt många saker som inte riktigt stämmer. En av de sakerna är att den här försvararen som har utsetts till den här 16-åriga pojken inte riktigt känns som att han gör sitt bästa. Och det får sin förklaring i slutet på serien. Det är nämligen så att han är involverad även med utredningen mot Stephen Avery och att han helt enkelt samlar in bevis för att hjälpa Stephen Avery rättegången och att han själv inte ser någon alls motsättning med att han hjälper åklagarsidan å ena sidan mot Steven Avery men å andra sidan försvarar Brandon Dassey. Det tycker såklart inte domstolen, så domstolen tar ifrån honom hans försvararuppdrag och det är då som Brandon för första gången får en försvarare som faktiskt försvarar honom.
Mm, precis, och det är det som diskuteras mycket just där kring lojaliteten som en försvarare ska ha gentemot sin klient och det här med att han liksom är helt övertygad om att han har begått det här brottet även fast Brandon säger att jag inte har gjort det. Det är liksom ett sjukt stort missförstånd allting, men jag förstår ju inte vad det här är och vad som händer. Men att han ändå, hans försvarare då ändå är liksom, alltså inte i hans bästa intresse, som du sa. Det är ju också, det är en jätteintressant del av dokumentären som då kommer efter deras domar.
Och det har ju verkligen påverkat också hur folk har uppfattat de här karaktärerna efter serien. För efter seriens slut så har ju så att säga inte varit särskilt roligt för den här försvararen eller åklagaren om man går in på deras hjälpsidor eller på deras...
Ja.
Det har inte varit jättemånga fina ord på deras Facebook-sidor och så vidare. Jag kan tänka mig att de är nog, särskilt den här försvararen som ansågs vara en förrädare av många, har fått otroligt mycket kritik. Det som är så speciellt med det här är att den är väldigt mycket för ena sidan, den här serien. Den porträtterar väldigt mycket hur det är för den tilltalades perspektiv, hur deras bakgrund ser ut och hur deras liv ser ut. Men det har sin förklaring också i att målsäganden eller åklagaren inte vill delta i dokumentären.
Men precis, och det är väl lite, det är det som kritiken har varit mycket, det här att behöver en dokumentär vara objektiv eller orkheten liksom från en sida? Det är väl det som är den ständiga frågan just dokumentärer. Vad är deras skyldighet? Hur mycket ska man ta upp? Hur mycket kan man lämna utanför? Och hur mycket kan man kritisera en dokumentär? Så det har också varit väldigt, väldigt djupa alltså diskussioner kring det också. Men som du säger, det har ju sin förklaring. Att det är så pass infekterat alltihopa från åklagarsidan.
Och Brandon, som sagt, han berättar en massa olika historier om hur han har gjort saker och sen hur han inte gjort saker. Sen berättar han att han bara hittat på allting. Sen berättar han att han inte gjort något alls. Sen berättar han att han var på en helt annan plats. Och sen berättar han att han har huggit av henne halsen och våldtagit henne och skjutit henne. Och särskilt en del när polisen verkligen vill få honom att erkänna att han har gjort en viss sak. Det var innan han berättade, innan han visste överhuvudtaget tror jag, att hon hade blivit skjuten.
Ja,
så ville polisen få honom att säga att hon hade blivit skjuten. För det hade varit avgörande eftersom att ingen visste att hon hade blivit skjuten vid det laget. Men polisen fortsatte ställa frågor. Man märkte verkligen hur han gissade. De ställde frågor. Vad har de gjort? Vad gjorde ni mer med henne?
Mm.
Då säger han, vi drog ut henne. Nej, men vad gjorde ni mer med henne? Vi grävde ner henne. Nej, men vad gjorde ni mer med henne? Med huvudet. Vad gjorde ni med huvudet? Vi slog henne i huvudet. Nej, vad gjorde ni med huvudet? Vi lindade in huvudet. Och då säger han så här, okej, vem sköt henne i huvudet? Och då säger han, Steven gjorde det. Och då märks det så tydligt att han har ingen aning om vad det handlar om. Han bara gissar. Och det här, hela det här beslutet liksom, att gissa. Man borde ogiltigförklara det här vittnesmålet enligt ameriska regler. För att i amerikansk bevisföring så använder man sig av en viss värderingsprincip till skillnad från svensk, där man kan slänga fram precis vad som helst.
Jo, men precis. I Sverige har vi fri bevisvärdering och i stort sett så kan man lägga fram bevis som man kommer fram på liksom ett olagligt sätt. Det är fortfarande det är upp till domstolen att avgöra om det ska till spel eller inte. Men i USA så är det mycket, mycket mer strikt. Och just den där förhören är ju super, super intressant, just det här med att han är underårig, han är bara 16 och han får inte ha med sina advokat på de här förhören, vilket man ska få ha. Hans advokater är inte ens underrättade om det. Och att hans familj, inte heller, hans mamma får inte vara med. Och de hävdade ju, alltså åklagarsidan hävdade att jo, vi frågade ifall hon ville vara med, men hon ville inte vara det. Men hon säger ju det efteråt i intervjuer att jag fick inte vara med. Och att de plockar upp honom från skolan och precis som du sa, kör det här systemet där man försöker liksom först bli kompis med honom så att han ska lita på dem. Men sen samtidigt dra undan den här tryggheten ifrån honom. Om inte de får det som de vill ha. Med hur hon dog. Eller så här, vad de gjorde med kroppen. Mm. Att de ger sig inte förrän de får det de vill ha. Även om det alltså inte stämmer.
Och slutligen så kommer vi till det här. Att trots att det inte fanns några. För att när det kommer till Steven Avery. Då fanns en hel del bevis som var problematiska för honom. Det fanns blod, det fanns nycklar, det fanns ben. Och det fanns ganska många delar som förvisso gick att motsäga. Men det fanns inte. Mm. När det kom till Brendan där så då fanns det ingenting. Då fanns det inga bevis av att någon av hans historier hade varit sann. Det fanns inga bevis överhuvudtaget. Och som är intressant är att åklagaren själv motsäger sig i målet mot Steven Avery och Brendan där genom att först i Steven Avery-målet döma honom för att ett mord som har begåtts i ett garage. Och i Brendan Dassey så blir han dömd för ett mord som har begåtts i en trailer, i en husvagn. Båda blir dömda, så att båda anser alltså respektive jury har liksom speglat den rättsliga sanningen. Men det blir lite så här Schrödingers sanning, men det är liksom Schrödingers mördare. Det finns liksom inte en chans att hon kan ha blivit mördad både på en plats och sen blivit mördad igen på en annan.
Ja, men precis. Jag tänkte ganska mycket på det här med att då är det ett tecken på att amerikansk rätt behöver liksom inte, även om det är samma person som har blivit offer, som har mördats, så behöver liksom de två olika personerna som är dömda för det, deras liksom historier behöver inte stämma överens. Alltså det vill säga, den lilla killen, han mördade henne i, då dog hon i sovrummet, medan i Steven Averys fall så dog hon i garaget.
Precis. Och det är intressant som att det är samma åklagare. Mm. Det gör det väldigt cyniskt på något sätt, att han ändå kan driva två mål som totalt motsäger varandra och ändå vinna båda två.
Precis. Det är ju tecken på den här infekterade stämningen som är i hela serien och i hela historien. Att man, ja men det som serien heter, att skapa en mördare. Att man liksom, det kan jag tycka verkligen med Brandon Dassys fall, just det här när de här förhören, att de tar någonting som inte finns och sen så lyckas de skapa någonting och sen dömer de den till liksom livstidsfängelse.
Mm, precis, för han hamnar ju fängelse för livstid, vilket Steven Avery också gör. Och Steven Avery har inte ens möjlighet till frigivning tidigare. Juryn spelar en ganska viktig roll här i båda målen. Och i det amerikanska rättssystemet lag så baseras själva beslutet om skuldfrågan ligger på juryn. Och det är ganska intressant hur de väljer jury. För det är någon form av så här, omvänt så här, bias-system. Man har en grupp jurydeltagare och så ska försvaret och åklagarsidan välja bort de jurydeltagarna som de inte vill ha ur en viss grupp tills de står där med 12 jurydeltagare.
Det känns lite som när man så här hade idrott i skolan, fast tvärtom. Att så här två personer får välja vilka de vill ha i sitt lag.
Precis.
Så liksom sållar man bort personer och så är de som blir kvar. Ja, fast i alla fall är det tvärtom, att man väljer bort personer. Men det är ändå väldigt, ja, väldigt speciellt system.
Precis, och det påminner ju lite om det svenska nämndemannasystemet. Att vi tar personer från utsidan och det finns samma typ av argument. I svensk rätt har vi haft nämndemän i någon form sedan medeltiden. Och nämndemannasystemet är en konstitutionell reglerad företeelse i USA. som handlar också om att försöka få in ett medborgarinflytande. I Sverige har vi ju lite annat system när det kommer till att ha ett medborgarinflytande. För här har vi nämligen inte att du blir utsedd utifrån vart du bor och vilket distrikt en dom sker. Utan det är nämligen de politiska partierna som nominerar. Och sen utses i de allmänna domstolarna nämndemännen av kommunfullmäktige. Och i förvaltningsdomstolar utses de av landstingsfullmäktige. Och det är någonting som har fått väldigt mycket kritik. Det är ju det att folk kritiserar de här nämndemännen för att inte alls representera människor i det vardagliga, utan snarare vara någon form av avdankade politiker.
Precis.
Som representeras proportionellt utifrån hur senaste riksdagsvalet har gått till. Men det här har varit en fråga som har kommit upp och ner, men det har blivit väldigt aktuellt just för att det har dykt upp några lite mer extrema kontroverser med nämndemän. Om man kopplar till det amerikanska systemet så kan man se att där sitter man ju bara en gång. Man sitter ett mål och sen så är man dismissed. I Sverige så sitter man över lång tid, och på ett sätt så kan ju det vara bra, för då kanske man lär sig att se förbi ens första fördomar. Man kanske lär sig att bli lite mer objektiv sett till juridiska, och man kanske lär sig att se förbi retorik.
Precis, och sen så hur hela systemet fungerar. För det är ju jättekomplicerat för en utomstående att förstå.
Trots det så finns det ändå ganska många som motsätter sig hela nämndemannasystemet. Och jurister brukar vara några som är högljudda i motståndet mot detta. Och särskilt efter att man har gjort flertalet avslöjanden de senaste, ja, vad blir det nu, 6 åren nästan, om nämndemän som har uttryckt sig ofta rasistiskt i anonyma nätinlägg och har senare gått dagen efter och dömt i migrationsmål. Och det blir ju så, varje gång en sån här ny nämndemannaskandal avslöjas så kommer samma fråga till liv. Bör man avskaffa nämndemannasystemet, och håller nämndemannasystemet, och går det att förlita sig på ett system som har människor med en politisk uttalad agenda?
Precis, då är ju frågan vad alternativet skulle vara ifall man skulle ta bort hela nämndemannasystemet. Så som du sa så har det ju funnits i Sverige väldigt, väldigt länge.
Precis. Och grundanledningen är för att det inte ska bli för elitistiskt i domstolarna. Det ska inte bli att domstolarna frikopplar sig från folket, att domstolarna inte har någon verklighetsförankring, och att nämndemännen då ska vara en stoppkloss och liksom en blåslampa på rättssystemet och kunna tillföra någonting. Men det blir ju fel ur ett rättsstatssynpunkt, för att tanken att en lekmannadomare under själva överläggningen ska jag tillföra någon ytterligare kunskap, det strider ju mot allmänna rättsprinciper, för mål ska inte tillföras information under en överläggning. Så jag förstår inte hur tanken är att man ska bidra med någonting som nämndeman om man samtidigt ska kunna ha all information framme under huvudförhandlingen. De ska ju vara en blåslampa, de ska ju vara någon form av medborgarinflytande i domstolarna, tillföra lokalkännedom. Och ändå så har man sett i praktiken, alltså den självständiga position som domare bör ha. Ofta så har det varit att de är ganska passivt inför den ordinarie domaren. De blir osjälvständiga och de dömer nästan alltid som den ordinarie domaren. Det är i de få fall, men väldigt kritiska fall, då man har nämndemän med en politisk agenda som man märker en skillnad. Och det blir en negativ. Jag ser inte hur det systemet i det form som det ser ut idag egentligen gynnar transparensen och gynnar balanseringen av rättsstaten.
Precis, men om du ställer det mot USA, för USA så är det ju som att du har en alltså juryplikt, det vill säga du blir kallad, men nämnde man det systemet, då väljer du själv liksom att men jag är intresserad av det här, jag kan tänka mig att jobba med det här extra, eller hur man nu väljer att se på det. Och vissa partier så behöver man ju, vet du, att Miljöpartiet så behöver man inte vara medlem i deras parti för att ansöka om att vara nämndeman. Men då får du ändå in det här intresset av att men jag har ett intresse av det här, därför vill jag engagera mig. Till skillnad från USA där man, det är förenat med straff om man inte dyker upp när man har sin juryplikt.
Exakt, och på något sätt så kan det vara en poäng att ha personer som inte har en speciell önskan om att vara nämndemän, utan som bara måste vara nämndemän. För på det sättet så blir det inte personer som aktivt har en agenda i samma stor utsträckning, tror jag. Jag tror man kan dra en koppling lite till att i de länder som har en hel yrkesmilitär så är det personer som har ett sånt intresse som söker sig dit. Medan länder som har värnplikt så hamnar personer som kanske inte nödvändigtvis är jätteintresserade av det militära men ändå måste göra det. Och när man har en så pass stor makt som man har som militär eller som domare så kan det kanske vara bra att inte vara uppslukad av den makten.
Just i Steven Avery's fall så var det ju 12 personer som gick in. De är utvalda och då är det både åklagarsidan och försvarssidan som tillsammans väljer ut de här personerna. Och att när de började sin utredning, då var det ju mer än hälften som trodde att han var oskyldig. Och sen när de hade överlagt flera timmar så kom de ju fram till att det blev tvärtom. Att alla tyckte att han var skyldig. Och att det var en jurymedlem som blev ursäktad där i mitten på grund av en familjesituation. När de intervjuade honom efteråt i serien och även liksom utanför serien så har ju han sagt att så här, jag står inte bakom det beslutet. Jag är övertygad om att han var oskyldig och att det här... Jag är jätteledsen över att jag blev ursäktad. Men... Mm. Så det är ju också intressant att de måste ha 100% enighet och att det handlar om, som du sa tidigare, en form av retorik och övertalningsförmåga, att det ligger på det. Man kanske är ointresserad av juridik och hela rättssystemet, så ska du sitta där i alla fall för du är utvald. Mm. Och till slut så orkar du inte att du ger dig liksom.
Men en som har blivit ganska uppmärksammad från den här serien på ett väldigt positivt sätt, eller två stycken egentligen, men särskilt den, är ju Stephen Averys försvarsadvokat Dean Strang. Det finns ju vissa kopplingar mellan honom och en annan väldigt känd tv-jurist, nämligen Atticus Finch. Ja, men jag tycker de är lika från To Kill a Mockingbird. Och det är lite samma typ av, jag tror, väldigt stark känsla för liksom moral och så här, en medmänsklighet som är väldigt beundransvärd. Dean Strangs, hela hans arbete, för det första är han en fantastisk jurist. Mm. Och för det andra så är han väldigt, väldigt mänsklig i en process där alla känns väldigt mekaniska. Det har gjort honom till ett internetfenomen. Han har nämligen blivit en superstar online och har fått tusentals fanbrev och väldigt många människor som tycker om honom väldigt mycket. Och det tyckte han var väldigt obekvämt. Han är nog en av mina absolut favorita tv-jurister. Och det finns, jag har ändå några, men han går upp bland de absolut mest sympatiska av dem. Har du några så här favoriter?
Jag tänkte bara fråga, just för att han är väldigt mänsklig och så sympatisk i processen. Är det något annat med honom som du finner liksom så här, det här är verkligen...
Han är en väldigt engagerad utredare. Han är mer än en jurist, utan han är på brottsplatser. Han är och undersöker och han är väldigt, väldigt inne i sina mål. Han lämnar inte något åt slumpen riktigt, utan han är verkligen ute och samlar eget bevis och ser till att skapa sin egen utredning och inte bara lita på den utredning som finns.
Precis, han är väldigt ifrågasättande och ifrågasätter även det som de själva kommer fram till, alltså försvarssidan. Så han, ja, väldigt skicklig, ja. Men det är så kul att han har blivit en sexsymbol nästan på internet. Och att han är väldigt ödmjuk inför det. Men även hans, för de är ju två jurister som jobbat tillsammans med det här, Jerry Buring. Han är också väldigt, väldigt omtyckt och uppskattad. Och deras dynamik tycker jag nästan är det mest intressanta. Att Jerry är ju mer aggressiv och mer på sak. Medan Strang är ju mer, som du säger, mer ordningsam och mer tillbakadragen, men ändå väldigt, väldigt mån om att det ska bli rätt, även det som man själv håller på med. Så det är de två, och det säger de i serien också, att vi hoppas verkligen att de här två kan jobba tillsammans, för det skulle bli en perfekt duo. Och det blev de ju också. Så jag kan förstå att du har en förkärlek till honom.
Nej, men det är en väldigt, han påminner mycket om Atticus Finch, och Atticus Finch är en fantastisk tv-jurist. Det finns ju många bra tv-jurister. Liksom. Mm. Och har du några som du föredrar? Som du
kollar? Ja, men det första juristen som jag kom i kontakt med kanske när jag var yngre, det var ju Bobby Donnell från The Practice. Oh, yeah. Från Advokaterna, heter det med svenska. En klassisk David E. Kelly-serie. Han som också gjorde Elle McBeal. Och men jag tyckte han var väldigt aggressiv och väldigt sådär, men en aggressiv men ändå tillbakalutad och säker på sig själv. Och hade fantastisk retorik. Och det är ju mycket det som ligger i försvarsadvokaterna generellt. Och kanske då ännu mer i USA.
Precis, det har ju mycket att göra med att där i alltså juryn där bara under det målet. Och sen så är de dismissed. Det gör precis att de också blir mer mottagliga för retorik, för media, för utomstående influenser.
Ja, men precis. Men det är väl det som är fascinerande också med försvarsadvokater, att de, om man då ponerar att man ska alltid utgå från att sin klient är oskyldig om den har sagt att det är det, men att den mängden liksom skit och hot man kan få som försvarsadvokat, det är ju ett väldigt ansträngande och krävande jobb. Och det är mycket med det här moraliska, ska man försvara någon som är misstänkt för mord eller sådär. Och det tycker jag framförallt att advokaterna i serien, i Making a Murder, att de lyfter fram väldigt bra och är väldigt måna om att du är oskyldig tills du har bevisats motsatsen. Och även om du har bevisats motsatsen juridiskt, så finns det också materiellt felaktiga domar. Och det är väl det de pushar för.
Och även om du har begått ett brott och även om din försvarare vet du har begått det brottet. Så finns det vissa typer av jurister som ändå är lite framstående. Och särskilt en som pratades om i JP-podden i höstas. Som har en egen serie. Eller som dyker upp i en serie. Jag tänker ju på Annalise Keating från How to Get Away with Murder. Hon är ju verkligen en sån typ av jurist som säger att ja, men om jag vet att en klient är skyldig så, ett, diskreditera vittnen. Två, göm bevisen. Tre, det är en lite annorlunda typ av advokat.
Ja, men verkligen. Hon är så fantastisk på det sättet att hon är verkligen en sån försvarsadvokat som kan, hon går ju väldigt, väldigt långt för att få sin sak rätt. Det märker man ju på första säsongen. Men också att hon ändå är väldigt, men väldigt så här human och väldigt alltså mänsklig, men ändå väldigt envis. Och framförallt att hon är kvinna. För det kände jag när jag började spekulera i så här, vilka mina favorit-tv-jurister skulle kunna vara. Att det var ju främst män som kom upp i huvudet, för att det är det som kanske är det vanliga. Och att hon är väldigt självständig och självsäker. Men att hon bevisar ju att det inte alltid behöver vara så.
Ally McBeal, tänker jag.
Ja, absolut. Vår allas favorit.
Verkligen. Ally McBeal är ju liksom barndomshjälten. Mm. Jag tror att det finns lite generationer som kollar på olika advokatserier och så får för sig att nu ska jag börja på ett juristprogram. Och det finns olika serier som är liksom den serien. Jag tror Ally McBeal var en sån serie. Jag tror också Suits har varit en sån serie. Och jag tror att How to Get Away with Murder. De är rätt lika namn.
Ja, det är så kul när man bara How to Get Away with Making a Murderer. Det borde ju serien egentligen kanske heta.
Ja, precis. Och jag tror att den kan bli den serien som återigen får personer att vilja komma till juristprogrammet och bli försvarsadvokater.
Ja, men precis. För det kanske, jag läste ju själv straffrätt nu i höstas och blev väldigt vad såhär, men jag vill bli försvarsadvokat. Och när man berättar det för folk och med mina föräldrar och syskon, de var ju såhär, va? Nej, det kan du inte bli. Det är inte okej. Men då kan man lyfta fram Making a Murder och säga, ja, fast det finns ju tillfällen då det verkligen, cool. Verkligen, nej, men det finns verkligen, verkligen tillfällen när det behövs, som det här med Steven Avery, att såhär, det är inte helt klart att han är skyldig. Jag tittar på Ally McBeal. Man har ju en stereotyp om hur jurister och advokater och framförallt försvarsadvokater är. Och Ally McBeal kom in med en helt annan känsla och hon visade alla sina neurotiska sammanbrott och hennes, liksom, ja, men hennes inbildningar hon har i huvudet och vissa saker som inte har hänt och som det är sådana saker, att hon är mer mänsklig och mer, ja, men en person som begick misstag, men som ändå kan vara en fruktansvärt bra advokat. Och väldigt, väldigt uppskattad och omtyckt. Hon blir partner till och med på den där byrån hon jobbar på i början.
Mänskliga jurister, det är en viktig sak.
Ja, jag tycker att det finns alldeles för lite av det. Eller i alla fall kommit i kontakt med alldeles få.
En av de här juristerna som dyker upp här i serien har ju även kommit att bli Steven Averys försvarare numera. Det är nämligen så att han har fått ett nytt team med försvarare.
Okay.
Och de ansökte bland annat om att han skulle benådas hos presidenten, hos president Obama. Det avslogs, men inte på grund av att den administrationen inte ansåg att han kunde benådas, utan för att det är en statlig fråga och inte en federal fråga. Och USA har ju den här tydliga uppdelningen mellan federala frågor och statliga frågor. Så det som behövde göras var att en benådningsansökan skulle skickas till guvernören i Wisconsin. Men den guvernören ville inte benåda Steven Avery. Och det är där det är lite grann.
Jag tänker att måste det vara den delstaten som han blev dömd i?
Ja.
Det låter ju, om man har sett serien, vilket alla som lyssnar på det här nu har gjort, så får man ju lite ont i magen när man tänker på att det är den, alltså guvernören i den delstaten, som har den makten med tanke på all korruption och allt som försiggår under serien. Man blir ju lite rädd.
Verkligen. Men det känns bättre om det var Obama som fick ta det beslutet. Han avgår i januari nästa år och då kommer en annan president att sväras in, och just nu så ser det ju ut som att det blir rätt intressant, för att det ansågs vara ganska färdig upplagt för ett år sedan. Man ansåg sig veta hur det skulle bli. Men precis som 2008 så blir det inte saker alltid som man tänkt sig. Utan det dyker upp en 74-årig vänsterkandidat som heter Bernie Sanders. Och har dykt upp i amerikansk politik med buller och bång. Och blivit de ungas absoluta favorit. Jag läste en undersökning från CNN som undersökte hur väljarstödet såg ut bland unga, alltså personer från 18 till 24 och sen från 25 eller från 24 till 30.
Okay,
Och bland väljargruppen 18 till 24 så är Bernie Sanders förstahands favorit eller förstahands val hos 84%.
Oj, det är så mycket.
Det är helt sjukt många.
Det är, ja, för det är så fascinerande att han tilltalar. Sen när man går in på hans sakpolitik så kan man ju förstå att det är många unga som tilltalas till den. Men att han är gammal, precis, tänker jag, att det borde vara i hans nackdel. Men så är det inte om man söker runt på internet. Alltså jag har ju läst massa så här Reddit-trådar om det här. Och det är ju, det är så fascinerande hur det blir så.
Precis, det är intressant hur den här personen har blivit, han har blivit nästan som en pop-ikon bland unga människor i USA. Och han har blivit en person som många känner är mer kanske den så här, arvtagare till den progressiva anda som Obama höll än kanske Hillary, som har varit en mer så här, moderate demokrat genom åren. Och det måste ändå tyckas vara ett litet bakslag för Hillary, för hon hade nog förväntat sig att det inte skulle vara så här svårt att bli demokraternas presidentkandidat. Nu verkar det ju som att hon är i stort sett en 50-50 situation med Bernie Sanders. Och det finns ingen som kan förutse vem som kommer att bli den nominerade.
Precis, för det här är ju, det känns som att hon har haft det här 2008, så var det väl lite samma sak. Att folk var, ja, men hon var väldigt favorittippad, och sen så kommer en ung kille från liksom, ja, men samma parti som sen tog över. Mm. Att det är lite det som händer nu då kanske, eller man ser tendenser på att det händer igen, så att det är lite synd om henne på ett sätt att hon är med om det här igen.
Obamas chief of staff från 2008, han pratade i MSNBC om det här, och han kritiserade hennes kampanj lite för att han berättade att anledningen till att unga inte attraheras enligt honom till den här kampanjen var för att det handlar väldigt mycket om henne. Det var väldigt mycket hennes CV som var på tapeten när det kommer till att kampanja. Så här, jag har gjort det här och därför så börjar jag bli president. Och han menade att hennes kampanjslogan borde vara It's my turn.
Ja, oh, jag får lite vibbar av House of Cards nästan. Just den här skillnaden på att men hon ska bli vald för att hon har gjort det här och det här och det här och det här. Och sen så skillnaden då med den andra.
Precis, och den andra kandidaten, han är ju så pass mycket outsider i Washington som man kan bli och ändå vara liksom förtroendevald där. Han är ju senator i House of Senate, liksom i en kongressman i USA. Och sen den längst, alltså den som har innehaft den rollen längst någonsin av de oberoende kandidaterna. För han hör inte ihop med varken republikanerna eller demokraterna.
Okej. Okay. Mm.
Utan han hör inte till något parti, men han har tidigare hört till ett socialdemokratiskt parti i USA.
Okej, okay, men nu bestämde han sig för att bli demokrat, eller?
Nej, han kandiderar numera. Nu är han demokrat. Men han är ganska öppen om att han har en annan vision för demokraterna. En mer egentligen socialdemokratisk vision. För det är roligt, för hans alla idéer är ju sånt som har funnits i Sverige vid något tillfälle. Och i USA är det snarare någonting som har setts som väldigt, väldigt utopiskt. Väldigt radikalt.
Precis, han sa väl en uttalande att Skandinavien är föregångsland. Liksom. Man ska se till Skandinavien, eller land, men del av världen och sådär. Men det jag tycker nästan mest, det kommer vi snacka om mer kanske senare en annan gång. Men att, vet du, att just det här valet blir så mycket fokus på sakpolitiken. Annars i USA brukar det vara fokus på personerna i sig.
Precis.
Det skiljer från i Sverige då det har varit mer sakpolitik, men nu börjar man dras mer åt liksom person.
Är någon särskild fråga som du tror har varit särskilt viktig i USA under det här valet?
Det är väl alltså sjukvårdsreformerna, alltså och allt det där. Det tror jag har spelat en väldigt stor roll. Just Obamacare, och sen så, ja, men där också det fått influens i populärkulturen då, House of Cards, när de försökte göra lite samma saker med arbetssituationen. Men jag tror absolut att sjukvården har, för det var så kontroversiellt när det kom. Mm. Nu tänker man, eller vi som bor i Sverige tänker att, men det är klart att det ska vara så, att vi ska ha, att alla ska ha ett skydd liksom för sjukdom. Men så det tror jag absolut har rört. Och det är väl det mycket som republikanerna tjänar in på.
Precis. Den här frågan om Obamacare då, den här sjukvårdsreformen som går ut på att det införs ett egentligen försäkringstvång. Alla måste skaffa en viss typ av försäkring. Och på så vis så blir de flesta försäkrade. Nu finns det ändå 29 miljoner människor i USA som inte har försäkring. Så att det funkar inte jättebra. Men den frågan om man kan tvinga folk till försäkring, det ansåg många republikanska politiker vara unconstitutional. Det var uppe i amerikanska högsta domstolen och avgjordes med en 5-4 röst. Det var nämligen så att frågan var om man kan tvinga en medborgare att ingå ett kontrakt, och ifall att man kan straffbelägga att inte ingå det här kontraktet och om det i så fall strider mot den liksom, avtalsfriheten som är grundlagsbefäst i USA. De kom fram till att, och då drog de en analogi från försäkringsbranschen för bilar.
Oj.
När det kommer till bilar så kräver man i USA att alla har en bilförsäkring. Det är ett tvång. Det är straffbelagt att inte ha det. Det är ju även så i Sverige, så att vi kan ju dra en koppling till svensk försäkring för detta också. Och då var det en ganska enkel slutledning att om man kan ställa den här typen av krav när det kommer till bilar, varför skulle man inte kunna göra det när det kommer till sjukvård?
Alltså jag tänker lite så här att du har ju ändå valt att ha en bil. Du är ju inte tvingad till att ha en bil. Du har ju valt, du har gjort det valet att du ska köpa en bil och ha en bil. Och det blir ju i och med att det är så förknippat med risker och faror att vara ute och köra i trafiken. Så det är ju bara bra kostnadsmässigt att man är liksom uppbackad. Men att man har ju inte valt att komma till det som människa. Och ibland har man heller inte valt att bo i USA. Men att vara amerikan. Så att det, vad tycker du? Vad tycker du om det beslutet?
Anledningen till att Obamacare-systemet, det är så kul att vi säger Obamacare, Affordable Care Act heter det.
Mm.
Det systemet finns, har av många sagt, beror på att i USA så är det svårt, även för de som tror på ett system med allmän och fri sjukvård, att helt släppa idén på att det måste baseras på ett system där privata försäkringsgivare erbjuder försäkringar hos vissa sjukhus som du sedan tecknar.
Mm.
Systemet vi har i Sverige, att skattesedeln finansierar att du kan besöka sjukhus på din ort överhuvudtaget, det är det så kallade single payer system, och det är ett system som har väldigt mycket motstånd i USA. Det finns många som menar att det är det som är utopiskt, att du bara liksom genom skattesedeln har ett sjukvårdsskydd. För då skulle man lösa den situationen. Då skulle det inte längre vara att du behöver ingå ett visst avtal.
Precis.
Utan då skulle det vara helt enkelt att du har rätt till sjukvård för att du betalar skatt. Och det är det systemet som jag egentligen tror skulle vara bättre än att ha ett system baserat på privata sjukförsäkringar eller att inte ha något system alls.
Precis, för det är väl det Bernie Sanders vill ha.
Ja.
Att skaffa ett liknande sånt system, eller hur?
Ja. Mm. Precis, men vi kommer ju att ha ett litet valspecial nu, för att det är snart dags för den så kallade Super Tuesday, den 1 mars, om jag inte missminner mig. Och det kommer också vara två stycken primärval innan dess. Ja, och vi kommer ju att ha ett specialavsnitt den 1 mars, det är nämligen då det är Super Tuesday, vilket är en väldigt viktig dag i det amerikanska primärvalet. Det är nämligen då som en massa delstater går till val, primärval. Och det brukar vara då man brukar veta vem som blir den presidentkandidaten för respektive parti som kommer att ställas i det generella valet. Och i nuläget så har det ju redan varit ett primärval som slutade 49,8% mot 49,6%. Och det har även varit ett i New Hampshire. Och vi... Ja, det ska bli spännande, för vi kommer bland annat att prata om finansieringssystemet av val i USA, som är otroligt intressant, särskilt med koppling till en ny film som har kommit som heter The Big Short, som behandlar finanskrisen och hur skuldebrevsmarknaden påverkar detta. Så tills nästa gång så tackar jag för den här gången. Tack till dig, Malin.
Ja, tack själv. Jättekul att vara med.
Och tack till vår kära producent Kristoffer Hatt, och tack till dig som lyssnar, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.